Då är det dags för veckans gäst. Och veckans gäst idag heter Mikael Herlin. Hjärtligt välkommen, Mikael.
Tack, tack.
Och du har kört en rätt lång väg från Salo skärgård, får man säga, den här morgonen. Du är hemma från ön Pettu i Salos skärgård i Finnby. Hur var före en sån här kall morgon?
Ja, den var bra, men att jag vet inte, jag kan inte förstå att ni bor så ocentralt här bakom en färja. jag håller mig gärna på andra sidan färjan, men att jag gjorde ett undantag idag för er skull.
Ni bor så här långt bort, ja. Här i obygden.
Ja,
så talar en riktig öbo. Får man kalla dig, Mikael Herlin, en riktig öbo?
Alltså? Ja, det tycker jag nog att man får. Jag tar den titeln med stolthet.
Det låter bra. Och du är bland annat, du bor alltså på ön Pettu då, som hör till Finnby, Särkisalo, som numera hör till Salo stad. Mm. Du är färgförare bland annat, du är skogsarbetare, lite affärsman, en allt-i-allo kanske, som är, det verkar som att du är öbornas och sommargästernas räddning.
Ja, det kanske jag inte skulle kalla den. Nu fanns ju den där ön och sommargästerna innan jag kom också. Men att jag försöker hjälpa till om jag kan.
Mm. Men mångsysslare är du?
Absolut, så är det ju. Jag tror man är tvungen att vara det om man ska vara på ett sånt där ställe.
Mm. Där så centralt som...
Exakt.
En Pettu i skärgården. Och vi ska höra under den här timmen om just hur man försörjer sig ute på en ö. Vi ska också tala en hel del om den här östra delen av Åboland, kan vi väl säga. Men jag tänkte att vi behöver lite placera då ön där du bor. Och du sa att du måste ta dig över en färja för att komma hit långa vägar till Åbo. Så berätta alltså, hur tar man sig till Pettuön för den som inte vet?
Ja, det hör ju till Salo då, men att det är ju så långt bort från Salo man kan komma och fortfarande vara i Salo. Så det är då Salo, Bjärn och Finnby, Förby. Och sen kommer det en bro över till Utö. Förr fanns det en färja där också. 2007 tror jag bron kom. Och sen kör man över den ön, så kommer man till våran färja och så kommer man över till Pettu. Och därifrån tar man sig ingenstans än. Så där är slut.
Där trivs man.
Mm. Absolut.
Och vilka är då sen era... Är det så att Bromarv är närmaste grannen österut och Kimitöön då västerut, eller Västanfjärd?
Jo, precis så kan man nog säga det. Jo.
Mm. En hur stor ö är det?
Den är på 800 hektar. Den är ungefär 800 hektar. Jo, den är nu 8 kilometer lång kanske, och vad den nu är bred då. Och sen vi har nästan 40 kilometer väg nog på ön. Men att,
ja, det är så mycket.
Nå jo, sammanlagt blir det med små vägar och stugvägar och alla möjliga vägar.
Mm. Och ja, just det, man, och färja tar man då dit. Mm. nu för tiden. Och just namnet tänkte jag på, jag funderar att ska man säga Pettu eller Pettu och så vidare, och enligt någon finlandssvensk ordbok så finns det, är det tydligen så att många säger Pettu, men du då Pettu, du har också bott i Sverige, men tydligen så hade det kallats Pettu ibland också.
Jo. Precis, att Pettuborna säger nog Pettu. Det är väl jag som är undantaget då kanske.
Ja, så att alla vet vilken ö vi talar om. Men du, Mikael Herlin, alltså, du föddes för drygt 50 år sedan då på ön. Då var den utan fast förbindelse. Ingen färja på den tiden. Ett hurdant samhälle var Pettuön för 50 år sedan?
Ja, det fanns ju mer fastboende på den tiden förstås, och mycket mindre sommargäster. Och alla fastboende var ju antingen då småjordbrukare, fiskare eller så skogsarbetare. Och det fanns en del skogsarbetare då för ön är ju då privat ägd av ett gruvbolag. Och då var ju skogsarbetarna i arbete då för gruvbolaget i fråga. Men som vår familj, min morfar då, som var brödet i familjen, han var ju då jordbrukare, fiskare och skogshuggare kan man säga. Att det var här sommaren brukade han jorden, hösten och våren fiskade han och vintern var i skogen.
Ja, just det. Nå, att bo på en ö för 50 år sedan utan fast förbindelse, man säger lite saltkråkan framför sig, var det som ett liv på saltkråkan?
Nå, det var, kanske det. Nå, ja, det vet jag tusan. Men att, jo, det var ju... Vi hade som en rutin varje fredag får vi att handla till Bromar, oftast till Bromar, men även då åt Kimmit och Hållet ibland, men att oftast Bromar, och då var det i stort sett bära eller brista. Ibland så var ju då efter isen och ibland med båt. Och vid extrema förhållanden förstås så kunde vi väl hålla oss på ön en stund, men att vi försökte ha en sån rutin i alla fall. Och skulle man, och det var Bromar, skulle man ha några större saker då jordas, och då var det Eknäs, så då tog man bussen från Bromar. Som min familj hade ju inte, det var ingen som hade bil eller körkort, inte.
Men ja, just det, så ni tog båten till Bromar var.
Jo.
Och sen bussen var, till Ekenäs.
Jo, nej, det var båten man använde och på vintern snöskoter.
Ja.
Eller moppa från början. Vi hade inte snöskoter när jag var riktigt liten, att då körde man moppa över isen till Bromar.
Ja. Men minns du mest då att det var is, eller så var det med båt, att det här medföre när isen varken bär eller brister, så att det var inte så mycket, det ställde inte till med så mycket besvär då?
Det var ju någon form av rutin det här. Jag var ju, sen när jag växte upp, så jag gick i skola då i Sverige, så jag flyttade därifrån vid 7 års ålder, men att jag var alltid jularna ändå på Petty. Och det var ju ofta så att när man kom till Petty, så kom morfar och hämtade med båt, och så när man skulle till Sverige igen, så efter nyår där, så då får man över isen.
Jaha. Ja, just det.
Och det kunde ju ställa till vissa bekymmer ibland. Ja, till exempel vi gjorde en isväg över till Bromarlandet och till Korsuddarna heter det. Och det är ganska nära över. Men jag har varit med flera gånger när det har varit så dålig is så att man var tvungen att binda ihop varann, så att om någon far igenom så att man kan då dra upp. Så det var ju lite spännande ibland.
Oj.
Och har även varit med då att vi har släpat en båt över isen, så när det far igenom så hoppar man i båten och så kör man en stund igen. Så visst.
Ja,
man var ju van med det. Och morfar, när han gjorde en sån här isväg, om den skulle hålla bara för att gå på, så använde han en liten käpp. Det var egentligen en sån här en väggribba han använde. Han petade lite med den, för han ville inte slå sönder isen. Så han sa att den var perfekt.
Okej.
Så det var lite spännande ibland.
Sherrybor lär sig såna tekniker.
Jo.
Ja, verkligen. Nå, du, Mikael Herlin, du nämnde då att du faktiskt, du växte upp alltså på ön Petto då i Finnby, men sen började du skolan i Sverige, ni flyttade till Sverige, norra Sverige, Luleå då, visst?
Jo, precis.
Och där dit flyttade du med din mamma och din moster, och så bodde du där då i Luleå och bodde i till och med 35 år.
Ungefär så, jo.
Vad skulle du säga, finns det mer likheter eller olikheter mellan en kärgårdsö i Åbolands kärgård och norra Sverige?
Ja, det är ju naturligtvis mycket olikheter också, men att jag är väldigt nöjd egentligen över det här. Att jag, nu hade man väl kanske varit lite mer inskränkt om man hade varit på Petty hela livet, och samtidigt jag hade varit mer inskränkt om jag hade bott i Luleå hela livet. Så jag är väldigt nöjd över den här. Och sen, ja, man jag tror man har man har fått en viss del av så här bondförnuft i modersmjölken i och med det här.
Mm. Och sett både stad och landsbygd på det
absolut,
viset.
Absolut.
Mm. Och har du några speciella minnen av att då börja ett liv och börja skolan i norra Sverige?
Ja, vad man nu, alltså, vi egentligen varför vi flyttade dit, det var min mor, hon var ganska ung när hon fick mig, att hon var ju bara 20 år, så hon var ju ung även då när vi flyttade till Sverige, att hon jobbade sig upp genom Finland egentligen, så hamnade i Sverige, och då kom då jag efter, och min moster är bara 10 år äldre än mig, så hon var ju bara en 16 eller någonting. Så det var hon och jag som for efter då. Och så var det bara att börja skolan och så vidare. Mm. Jag har inga dåliga minnen av det i alla fall. Jag tror att överhuvudtaget uppväxten har varit väldigt bra. Och sen jag har varit väldigt mycket på Petty, även om jag har bott i Sverige som ung och i skoltiden, alla lov var jag på Petty. Mm. Och även då som vuxen så har jag alltid sett till att ha sådana jobb så att jag kan ha hela sommaren ledig, så jag kan vara på Petty till exempel. Mm.
Ja, vad har du jobbat med när du bodde i Sverige? Vad jobbade du med?
Åh herregud, massa olika, men jag har mest varit egenföretagare. Och jag har haft någon bilverkstad, jag har haft någon biluthyrning, och jag har nu senaste tiden har jag då, innan jag flyttade hit så hade jag en kompis, ett företag som sålde då kött och fisk till butikerna i Sverige.
Okej. Okay.
Mm. Så då hade jag, det är nog enda gången jag har haft ett kontorsjobb. Jag hade sista 7 åren i Sverige, då satt jag mest på kontor.
Mm. Men också då delvis mångsysslare under tiden i Sverige.
Mm.
Men nu är du då, Mikael Höljen, tillbaka i den åboländska skärgården. Veckans gäst är alltså Mikael Herlin, öbo från ön Petto i Finnby, Särkisalo, som hör till Salostad då idag. Och du har bott många år, 35 år i Sverige, men återvände till Åboland och tillbaka till dina hemtrakter på ön Petto. Vad var det exakt som gjorde att du sen valde att komma tillbaka?
Det är nu naturligtvis var det ju en dröm från min sida att få komma tillbaka. Det har alltid varit min dröm att bo på Petto. Och jag fick chansen då vid något tillfälle där 2008 att köpa då hemstället, och lyckades dessutom göra det då med hjälp av en bra bank i Kimito och bra vänner, lyckades jag få igenom den affären. Och sedermera då min morfar levde då än, och jag tryggade deras boende, mormor och morfars boende. Det var väl första tanken med det. Och sedermera dog morfar och mormor blev ensam. Och hon var blind, hon hade varit blind egentligen i många år. Hon hade en ögonsjukdom. Och en jul när jag då var på Petty så såg jag att hon började ha väldigt besvärligt, så då tog jag det beslutet att jag tar att det är nu eller aldrig, innan min son då Valmet blev för gammal, så tänkte jag att jag måste göra det nu om jag ska göra det medan mormor i alla fall lever. Så då tog vi det beslutet och flyttade dit helt enkelt, och det var kanske lite våghalsigt på den tiden, men det har gått bra.
Mm. Och vad betyder det att få möjlighet att sen också köpa hemgården och komma tillbaka till hemknutarna?
Ja, det är ju, som sagt, det var ju en dröm som jag kanske inte riktigt trodde att jag skulle, att, skulle uppfyllas överhuvudtaget. Så, men, så det var ju i teorin i alla fall fantastiskt.
Mm.
Men man vet ju hur det är. Det, teori och verklighet kan ju, ja, det kanske inte alltid samma sak, men att på något sätt har man fått det att fungera.
Mm. Och du nämnde då att då kommer du med din son Valmet. Mm. Och han har namn efter en traktor, har du skrivit åt mig.
No, det är väl, jo, det är väl ganska uppenbart om han heter Valmet.
Ja. Och det säger säkert någonting om också fars egna intressen.
Absolut.
Ja.
Det finns en liten bakgrund till det, just namnvalet. Det är egentligen två bakgrunder, men att vi hade en gammal, eller vi har, jag har den fortfarande, en gammal Valmet-traktor då, som köptes ny till vårt hemställe här 68. Och jag tror att en av de första bilderna som är tagen av mig, det är att jag sitter på den traktorn.
Mm.
Och det är då en Valmet. Och sen i Sverige då, när Valmet i fråga skulle födas, så råkade det vara en vadslagning med en kompis till mig. Han hade en pojke kommande på samma tid ungefär. Och av någon förunderlig anledning så slog vi av vad om att vem som vågar döpa pojken efter en traktor. Och jag kanske inte behöver berätta det, att jag vann.
en sån historia.
Jo. Mm. Att hade Valmet var en hon, så hade jag nog försökt få igenom Valtra, men att kanske lika bra att det blev en han åtminstone då, i det här fallet.
Ja, just det. Men maskiner och traktorer och sånt finns i ditt liv fortfarande idag, Mikael Herlin. Du är en mångsysslare där på ön och får, kan leva där då och få en inkomst på det viset. Berätta alltså, vilka alla grejer gör du idag?
No, det brukar se ut så här. Nu kommer då vintersäsongen, så då sköter jag snöröjning och sandning och så vidare. Då har vi alla vägar då på Petty plus en liten bit på Utö som är under våra väglag då. Så jag sköter väglagets sådana åtaganden plus då alla, det finns en massa små väglag då, stugägares väglag, så jag sköter även deras då snöröjning. Så det är väl mest det jag gör på vintern. Sen på våren brukar jag ta på mig något litet byggprojekt. Jag brukar hinna med två lite större projekt och ett antal så här mindre som jag pysslar med under sommaren. Och sen kör jag färja emellanåt då. Och det sker ju både sommar och vinter.
Mm.
Men och sen under hösten så köper jag och säljer löjrom i regel. Att jag köper här i Finland och säljer i Sverige. Det är sånt jag har hållit på med i 30 år snart. Så jag har några så utvalda restauranger som i Sverige som får då ta del av löjrommen som vi tillverkar. Det är en liten så här speciell löjrom som vi tillverkar. Det är inte samma som du hittar på Lidl, om man så säger. Så
det, ja. Men vilken spännande kombination. Det är både färja och det är byggprojekt och det är vägplöjning. Och så säljer du löjrom.
Mm.
Alltså rom av siklöja.
Jo.
Ja.
Eller mojkan då, som det kallas.
Precis, mojko. Mm. Hur kom du in på det?
Ja du, det var länge sedan. Det var någon som, det var brist på löjrom i Sverige. Det är någon gång på 90-talet. Och så blev jag tillfrågad helt enkelt, eftersom de visste i Sverige då i Luleå att jag var, det var på ett fryshus där jag hade bekanta. De visste om att jag var finne och frågade om jag inte kunde ordna fram löjrom från Finland då, för att täcka upp det här behovet. Och det gjorde jag ju förstås, så har det då varit. Så det har jag hållit på med. Ganska många år så gjorde jag det rent yrkesmässigt då i Sverige, att vi hade egna anläggningar i Sverige och egna säljare och egna, ett stort, ganska stort system, att vi omsatte 70 miljoner kronor på den tiden. Så,
okay.
så i, nu för tiden gör jag det. Jag har plockat lite russinen ur kakan, om man så säger. Det är en sån här special grej bara. Som, och det går mest ut i typ Michelin-restauranger i Sverige. Då.
Ja, ja. Och fiskarna, var fiskas de?
Det är lite olika egentligen varifrån det kommer, men att stor del kommer från Bottenviken faktiskt. Att det, men även insjöar, det löjan finns ju i nästan alla insjöar i Finland. Men att även då Bottenviken, det är egentligen för svenska marknaden, så är det den här Bottenviksrommen som är mest aktuell.
Mm. Men det blir en del liggande längs vägar då när du kör ut löjrom då till Sverige?
Oh ja, jag körde förra veckan, var jag till Sverige, och då körde 4000 kilometer.
Mm. Oj, ja just det. Mm. Mm. Men en efterfrågan finns på det här. En specifik produkt verkligen.
Mm. Jo, precis. Men som, ja, i nu för tiden, jag har en liten frysbil, det är vad jag investerar i det här, förutom mitt eget kunnande. Då. Sen använder jag mig av goda vänner som jag har lärt känna under 30 år i branschen förstås. Och använder mig av deras produkter. Förr hade jag gjorde saker och ting mer själv, men nu för tiden köper jag och säljer bara.
Mm. Vad spännande, det är så... Så talande här, man är företagare och man gör många, många olika saker som öbo. Och lite anspråkslöst sa du där att ja, du har lite byggprojekt, men vad är det du bygger när du bygger?
Nå, det är ju, vi ser nu vårens byggprojekt som jag höll på med. Det blev en specialbrygga som skulle kunna vickas upp ett berg och så vidare. Det var ett ganska stort projekt.
Mm-hmm.
Och sen var det någon basturenovering och lite sånt där. Och sen har jag har någon grävmaskin också, så det är en hel del avlopp, vattenavlopp, men framförallt avlopp nu för tiden när de här nya avloppsreglerna då har kommit.
Så, ja.
Så det är sånt. Så det beror på lite. Men jag har haft mycket så här roliga projekt. Jag har haft ett projekt som var väldigt roligt egentligen. Det var en bastu som är 9 meter hög. Så det var en rolig bastu. Jaha. Att bygga. Det ser ut som en fyr nämligen.
Ja, väntas. Vad blir det? Okej. Okay. Kan man bygga såna bastur också?
Ja, uppenbarligen. Jag har inte byggt, men liksom själva bastun var nu någon form av paket. Men att det är mycket runt omkring det här. Så det är mycket så här ganska roliga projekt i regel som jag tar på. Men det finns säkert massa tråkiga projekt också. Men jag brukar försöka hålla mig till de roligare. Och till goda vänner. Jag tycker om att hjälpa. Jag har ju, sommargästerna har ju, de flesta, de har ju blivit goda vänner med åren. Så att man försöker hjälpa till.
Och när rykte går sen då man vet att man ska ha något projekt, så ringer man Mikael Höljin på Pet och så kanske du kan hjälpa. Veckans gäst idag är Mikael Höljin, öbo hemma från ön Petto i Finnby i Salos skärgård. Och ön, ja, som du återvände till då efter också ett antal år i Sverige, så den har en lång historia. Det har funnits en egen skola till och med på den här ön. Den stängde för många, många år sedan.
Någon gång på 60-talet. Jag tror att min mamma hann gå alla sina klasser. Jag är osäker, men att någon gång på 60-talet så stängdes den igen.
Och grannöarna hade väl också?
Sista åren så kom från Utö kom de barnen till Petty nog.
Ja, och det är då Utö, den heter, är det Ulkoluoto på finska?
Jo, exakt.
Mm. Och så är det då Förby, Finnby, lande ovanför.
Jo.
Blir det så?
Jo.
Mm.
Exakt.
No, men idag på Petto, alltså hur många fastboare bor där då som har färgförbindelse till ön?
Jag tror att det är 10 hus nu för tiden. Ja, det är några som har fallit bort just inom ett år här. 2 i alla fall som har fallit bort nu. Jag tror att det är uppdaterade listan är 10 och ungefär 150 sommarstugor.
150?
Mm.
Det är mycket det för en... Ön är ganska stor, men...
Mm. Jo.
Mycket sommargäster.
Jo, det är såld, när färjan kom så just gruvbolaget här i frågan och sålde ut såna här halvhektars tomter, 50 gånger 100 meters tomter då, i strandtomter, ganska många, så därav. Och att vi hade ju aldrig fått någon färja annars om inte det här hade hänt. Så det är ju en fördel naturligtvis.
Mm. Men du som har sett Pettoön då som barn i början på 70-talet och dagens ö med mycket sommargäster och färgförbindelse. Hur tycker du att livet har förändrats just med färjan och med många fler som bor där?
Ja, det har ju ändrats enormt naturligtvis. Liksom bara det att jag kan göra det jag gör idag, det hade ju naturligtvis varit omöjligt för att på den tiden innan sommargästerna, så det fanns ju inga pengar på ön. Att man får hjälpte varandra, det gav ju inga pengar inte.
Mm.
Så idag så finns det ju personer man faktiskt kan fakturera till och med.
Ja.
så visst har det ändrats mycket. Till det bättre mest skulle jag påstå, men garanterat till det sämre också. Jag vet, det sa så här, det var väl egentligen min morfar som sa när sommargästerna kom att det är som att det är bra om man blir överkörd, att det är nära till läkare, för vi har mycket läkare på ön. Det är bara ropa så kommer en läkare, och sen ser det mera så ropa en gång till så kommer det en jurist, för vi har mycket jurister där. Så
Ja, just det. Ni har en egen läkarmottagning.
Oh ja, det har vi faktiskt.
Jag
har världens bästa läkare. Jag har en sån här WhatsApp-läkare. Så det har vi bra på Petter och Boja. Så det behöver jag ett recept, så jag gör en liten WhatsApp. Bara så tar det 10 minuter. Så receptet finns på apoteket.
Ja, det låter ju prima faktiskt när det är så. Men när det är då 150 sommarstugor och 10 fastbosatta, alltså ganska mycket då på en gång när om alla är där, kommer ni alla överens?
Ja, alltså förvånansvärt bra. Jag vi är ett väldigt bra gäng. Jag kan inte säga annat. Det, det finns egentligen inga undantag vad jag kan se. Det är ett bra gäng.
Mm. Låter ju jättefint.
Jo, och alla. Liksom just det här, det är bara 10 fastbosatta. Det är ju... alla hjälper alla och liksom har lite hand om varann. Det är ingen som kommer att dö där själv, inte liggande i någon skrubb i veckor i alla fall. Det är ett som är säkert.
Att det har blivit en sån här bygemenskap.
Oja.
Men du är då, du talar svenska med din mamma, men finska med, vad är det, mormor då? Eller, både mormor och morfar?
Morfar var nog svensk.
Mm.
Att det är anledningen varför jag kan finska egentligen, det är nog mormor.
Ja.
För hon var hemma från Savolax.
Och hamnade ute på Petto.
Jo, precis.
Just det. Jag kollade upp faktiskt att för Finnby då, kommunen Finnby som Petto har hört till och idag då till Salo, så har ju alltid haft en hel del svenskspråkiga.
Mm.
Jag hittade några uppgifter på 10%, men nu minns jag inte om det var idag eller om det var gamla uppgifter.
Det är nog idag, ska jag påstå.
Ja, okej. Okay. Och det har varit under Finnbys tid så fanns det svenskspråkiga politiker också i Finnbys kommunfullmäktige och så vidare. Men hur är det du på sommaren på ön där? Vilka språk pratas där?
Vi svenskar försöker ju hålla i svenskan naturligtvis. Men det är ju en liten kamp ibland. Jag kallas ofta för onödig när jag försöker få i... kring färjan till exempel, att jag gör det tvåspråkigt om vi har någon ja, till exempel senast idag så har jag gjort en Facebook-uppdatering på färjan att den står faktiskt just nu för motorbyte mellan 10 och 3, och jag har försökt informera folk om det här, och det har jag gjort då, tvåspråkigt, vilket vissa då tycker att det är onödigt.
Aj då.
Ja, men jag försöker. Jag försöker dra mitt strå till stacken.
Ja, men det låter väl bra. Visst kan man göra det när man behärskar båda språken. Och den här färjan tar 10 personbilar och går då året runt från tidig morgon till sen kväll, och nattjour har ni tydligen också.
Jo.
Mm. Och du är Absolut. En av dem som kör den här färjan, och ni kämpar på det med, ni har lite statsbidrag och så vidare. Eller hur går det runt egentligen?
No, det är statsbidrag och också alla då på Petty. Vi har ett system då som alla som bor på Petty får vara med och betala. Då. Och så har vi en liten del av Salostad. Och jag tror Salostad är snålast i hela Finland faktiskt på att ge bidrag till de privata färgerna. Så jag ska ta upp kampen med dem en vacker dag när jag orkar.
Mm.
Men det är inte idag.
Nej, just det. Men ön Petto då, så den är alltså mycket ägsfälld och privat, men är det så att man är välkommen att ta en cykeltur eller biltur över till ön? Hur är det riktigt?
Jo, absolut. Alltså det är ju bara privat. Det är ju gruvbolaget där som äger då största delen.
Mm, det gamla gruvbolaget i Finnby, Förby.
Förby, jo.
Mm, kalkgruvan där.
Jo, precis. Så det är de som Petty Gård till exempel, det är deras. De har den utarrenderad då till en jordbrukare. Och vi har ju då haft ända till i fjol till och med ett café, Petty Gårds café. Så vi har haft mycket turister på ön som har kommit till exempel till kaféet, men att de slutade nu. Mm. Med den, men att jo, absolut, man får komma. Och Salostad har ju dessutom då satt ut Petty som en form av cykelbana.
Mm.
Så den är ju, naturligtvis är man välkommen, och färjan är för alla. Alla får komma gratis och åka om de vill. Och ibland så märker man nog faktiskt när man kör färja också att det kommer folk bara för att åka färja.
Jaha, exotiskt. Hur ofta går den så här nu på vintern då? En lördag, om någon tar en lördagstur ut till Petto?
När den går så här på vintern så brukar vi köra om vi ser någon.
Jaha, just
så det är inte så. På sommaren när det är mer trafik så försöker vi köra 4 gånger per timme då, varje kvart.
Okej, just det. Och hur länge tar det?
Det tar 5 minuter att köra över. Ja, det är bara 600 meter.
Mm, mm.
Så ungefär så.
Mm. Ja, Mikael Herlin, vi har pratat om Pettoön och dina morföräldrar då som hade gård där och din mamma. Men vi ska också nämna din pappa. Du flyttade då som liten med din mamma till norra Sverige från Petto, och din pappa är från Bromar i Västnyland, och han flyttade till Stockholm strax efter din födsel. Och så fick du kontakt med honom först när du var en bit över 30 år gammal.
Jo.
Mm. Ett hurdant möte var det?
Ja, det var egentligen så här. Jag gifte mig, och det var min dåvarande fru som jagade på mig att jag måste ju ta kontakt med min far. Och jag gifte mig i Finnby kyrka. Och så det var en jäkla massa papper att ta fram då för att kunna gifta sig i Finland, eftersom vi var bägge två svenska medborgare.
Mm.
Och i och med den här pappersexercisen här så tog jag samtidigt reda på var min pappa bodde. Och det visade sig att han bodde i Luleå och jag bodde i Boden. Så han bodde bara 50 kilometer ifrån mig.
Yeah.
Och jag trodde han bodde i Stockholm. Men han hade flyttat upp. Och ja, jag skrev ett litet brev åt han till den adressen jag fick då. Och så tog det dagen efter jag hade skrivit, så ringde telefon, och så var det en som på Bromarmål som sa att hej, det är Björn. Och sen efter det har vi då haft väldigt bra kontakt egentligen.
Så fint.
Mm, väldigt. Och ja, jag såg han senast förra veckan då. Han bor fortfarande kvar i Luleå.
Okej.
Okay. Överlag, vi har hållit på med ungefär samma sak. Han har haft sån bilplåtslageri och billackering som jag också har haft utan att vi har känt varandra överhuvudtaget.
Ja. Oh. Så att en bra relation och ingen bitterhet eller någonting sånt? Utan...
Absolut inte, nej.
Ja. Ja, vad fint.
Mm, absolut, det var väldigt berikande på alla sätt.
Ja.
Väldigt roligt.
Ja, att kunna återknyta kontakten efter många, många år.
Absolut.
Mm. Mm. Och honom träffar du.
Jo.
Men sen måste vi också nämna din flickvän Ulla.
Mm.
Och du måste berätta lite om hur ni träffades, för den historien lät intressant, för du fångade henne visst på färjan.
Jo, jag menar nu för tiden så folk hittar ju sina respektive på alla möjliga Tinder och allt vad det heter, men att jag hittar min på Pettyfärja, tycker jag är lite kul.
Det är tips till alla som vill dejta.
Jo, exakt.
Det är där det händer.
Att det var, hon hyrde en stuga på Petty då, av en kompis till mig helt enkelt. Och jag fick väl lite så här reda på genom han vem det då var och insåg att hon hade ingen kar i alla fall. Så när hon kom över färjan då, jag körde färjan, så jag hade en ful liten hund snygg liten hund, så jag försökte då lägga ut den varje gång att hon skulle komma och klappa den, men det gjorde hon ju inte, för hon var ju för blyg. Men säger det mer, när hennes hyreskontrakt tog slut så tog jag kontakt med henne på via en e-mail, för att hon hade frågat mig någonting angående färjan via e-mail, så hade den adressen. Och sen på den vägen är vi.
Så bra. Jätteroligt.
Jo, det är väldigt roligt, rent av.
Mm. Hur ofta är hon ute på ön?
Hon varje helg. Mm. Det är egentligen undantaget var förra helgen, helgen innan, för då var jag i Sverige, annars har hon varit varje helg sen vi träffades på Petty.
Så att mycket öliv där.
Jo, hon trivs också på Petty, eftersom hon hyrde stuga där också ett helt år. Så att...
Ja, just det. Ja, du talar så varmt och bra om Petto här, så man blir nog nyfiken på ön och allt som händer där. Men jag har förstått att ön också har en jaktkultur.
Jo, den är ganska djupt rotad där då. Att det är ju det har väl egentligen att göra då med att Karl Forsten, Kalkpetter, var väl inbiten jägare, och han hade ju högt uppsatta vänner, så att Mannerheim har ju varit väldigt mycket att jaga hos oss på ön under den tiden.
Så det vet man att Mannerheim var där?
Jo, absolut, det vet man. Han har skrivit i gårdens gästbok om det 7 gånger eller någonting, så han har varit ganska mycket där.
Ja, var han alltså vän med den här, vad kallades han, Kalkpetter?
Kalkpetter, ja. Jo, så förstår jag det att det var, jo.
Ja, just det. Mm. Och vad är det som jagas där idag?
Hjort och rådjur mestadels, men även då hare och sjöfågel och så vidare. Och, men hjort, framförallt hjort, är väl den stora produkten.
Mm.
Att för något år sedan så sköt de... Från min skithustrapp så sköt de 17 hjortar. Så.
Jaha. Det finns av dem.
Jo, det finns av dem.
Är du själv också jägare?
Nej, jag är inte det. Jag är för kräsmagad för att hålla på med sånt där. Jag äter gärna, men att jag vill ha det färdigstyckat.
Men Mannerheim som jagar i Pettoskogarna och det gamla skolan har funnits där i tiderna. Vilka andra historier går det om ön?
Ja, säg det. Jag vet inte om tiden räcker till, men att det vet jag. Det var ju en gång i tiden, vad jag vet, så var det bortåt 200 boende på ön faktiskt, men att det var ju barnfamiljerna var ju stora på den tiden.
Mm.
Och det som någon klok man har sagt, just det här med barnfamiljer på landsbygden och framförallt på ön, att det gjorde ju gott när cyklarna kom och framförallt gummidäcken till cyklarna, så de tog sig lite längre bort. Att man inte var riktigt nästgårds. Så det väl. Och se det mera när tvn kom, så blev ju då barnfamiljerna väldigt mycket mindre. Mm. Så sägs det.
Mm, just det. Mm.
Och i mitt fall så tror jag det är båtmotorn som gjorde säkert att jag har ungefär normalt många tår.
Vänta nu hänger jag inte riktigt med där.
No, jag syftar helt enkelt på innavel.
Ja, precis. Folk rörde sig.
Jo, exakt. Mm. Man tog sig lite bort, lägger bort den ön.
Ja, just det. Nej, men ön idag, Pettoön idag i Salo skärgård, hur hoppas du att den utvecklas?
Ja, bra fråga. Jag vet inte om den behöver utvecklas egentligen. Jag tror att vi har det ganska bra. Man skulle gärna se kanske någonting kring färjan, att någon skulle komma och hjälpa oss lite, för vi har en ganska stor börda på våra axlar i och med färjan här då, och framförallt en stor börda både arbetsmässigt och ekonomiskt, så det är ju det är väl vad jag skulle kunna önska.
Ja, det är så här känslig grej där längs med vägen som behöver fungera.
Det behöver fungera, jo. Och sen att det är just att vi driver den själv. Och det är ju ganska stort ansvar.
Ja, verkligen. Mikael Herlin, veckans gäst, vet du, tiden börjar ta slut för oss. Det var jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket, Mikael Herlin.
Det var förvånansvärt trevligt.
Men det var bra.